Ja, så helgelse att bli lik Jesus, att Jesus är Gud, Gud älskar oss och han är med oss hela tiden om vi tar emot honom som personlig frälsare, och han jobbar i våra liv hela tiden att försöka att få oss att vara närmare honom och mer lik honom, eftersom han älskar oss och vi blir mer och mer glad och nöjd med oss själva, men egentligen med Gud, när vi blir mer och mer som honom. Och det här är någonting som börjar när en kristens liv börjar. Inte när vi föds, utan när vi föds på nytt, Jesus. Att Gud först ropar ut till oss med evangeliet. Och efter vi har fötts på nytt så börjar vi följa honom. När vi har fått det nya livet. Och rättfärdiggörelse, det får vi också när Gud ger oss, kan man säga, juridisk ställning framför honom. Att vi är rättfärdig enligt lagen. Så då behöver vi inte tänka mycket längre på vad ska vi göra för att Gud ska älska oss. Utan vi får det av nåd. Så vi får rättfärdiggörelse av nåd från Gud just då när vi föds på nytt. Så vi ska inte fokusera på, när vi ser att bli lik Jesus, det är inte att vi måste hitta sätt att bete oss som ett sätt att bli mer och mer lik Jesus, och så småningom vi ska få rättfärdighet av Gud, utan vi får det när vi tar emot honom. Så då, det vi fokuserar på efter vi har fötts på nytt är att den här helgelsen, att vi ska bli mer och mer lik honom. Men vår frälsning är inte beroende på det. Så vi har adopterats i Guds familj nu, ni som har tagit emot Jesus. Och helgelse är bara en del av försoningstillämpning. Det är en progressiv verk som fortsätter genom hela vårt liv på jorden. Så det tar aldrig slut. Vi blir inte perfekta efter några månader och då är vi perfekta och helgelsen har tagit slut. Utan hela livet så jobbar Gud i våra liv. Så vi blir mer och mer som honom. Och det innebär samarbete av Gud och den som är en kristen. Så vi inte bara att slappna av och vi blir som en robot som bara går runt hela tiden. Utan vi får information i Guds ord om vad vi ska göra, vad vill Gud att vi ska göra. Vi får hjälp av heliga anden att förstå vad som står i Guds ord och då makten att faktiskt göra det. Och, men det kommer att kräva av oss av vår egen vilja. Vi kommer behöva ta ett steg också. Men vi kommer få hur mycket hjälp som helst av Gud. Så det är inte att det är oss som gör oss mer och mer som lik Jesus. Men det är vi får samarbeta med Gud. Så har Gud gjort det. Men helgelse, det här ordet, jag skulle förklara så här. Det är en progressiv verk av Gud som gör oss mer fri från synd och mer lik Jesus i våra liv. Så det är jätteviktigt, om vi ska bli mer lik Jesus så måste vi bli ännu mer fri från synd. Om vi lever i synd så kommer vi vara längre bort från Gud. Så vi vill, när Gud jobbar i våra liv, det är att ta bort synden, att vi ska hjälpa oss att sluta synda, sluta tänka på ett syndligt sätt och sluta göra syndiga saker, utan att ta bort det där. Så när vi gör så blir vi mer och mer lik Jesus. Men rättfärdiggörelse och helgelse, att de är två olika saker. Jag kan gå igenom vad som båda innebär så får vi se vad de skiljer sig från varandra. Rättfärdiggörelse, som sagt, det är hur man står enligt lagen, bara enligt lagen. Så man får rättfärdighet enligt lagen. Så ser vi i Gamla testamentet, så vi hade Guds lag som han gav till hans folk. Och ingen kunde klara det, det var för svårt. Men Jesus gjorde det. Och när vi tar emot Jesus så tar vi emot hans verk. Som han gjorde på korset och genom hela hans liv. Och det var att han var helt rättfärdig i lagen. Så får vi hans rättfärdighet. Så nu slipper vi tänka på lagen längre. Eftersom vi är inte beroende på det. För att tjäna Gud. Rättfärdiggörelse, det är en gång för evigt. Så det betyder när vi får det. När vi föds på nytt. Så har vi fått det. Och vi kommer att ha det fram tills evighet. Så vi behöver inte tjäna det. Vi behöver inte tänka på det att så småningom jag kommer att få det, utan jag har det nu. Det här är ändå Guds verk. Så när vi får rättfärdighet, det är inte någonting som, det är inte ett samarbete mellan Gud och människan, utan det är bara Gud. Vi får det att nåda från honom. Rättfärdighet är också någonting som vi får i det här livet. Vi har rättfärdighet nu. Ni som har tagit emot Jesus, ni har rättfärdighet. Ni behöver inte vänta på det, utan ni har fått det nu. Och det är samma för alla kristna. Alla får samma rättfärdighet. För att det är Jesus rättfärdighet. Det är inte våran. Vi har inte tjänat det. Vi får det av några av Gud. Och alla får exakt samma rättfärdighet. Men helgelse, det är mer en inre tillstånd som vi har när vi lever här på jorden. Så det är någonting som händer mellan när man föds på nytt tills man har dött. Och det är någonting som händer kontinuerligt genom hela livet. Som sagt, det tar aldrig slut. Det är alltid ett samarbete mellan Gud och människan. Att Gud kommer till oss och jobbar i våra hjärta och visar oss vad vi ska göra och försöker få oss att bekänna våra synder och förlåta andra och be till honom och be om hjälp att göra vad vi ska göra, att läsa Bibeln, att komma till en församling och använda våra gåvor, att tjäna andra. Alla de här grejerna som händer. Inte bara det som händer hemma eller i det personliga liv, men utan i församlingen också, så ska man tänka att Gud, han är liksom tar plats i allas liv. Och eftersom vi kommer tillsammans så kommer vår helgelse på det sättet att påverka andra. Att det ska bli en samarbete mellan Gud och människan, och vi alla kommer samarbeta i det här. Gud kommer använda andra för att hjälpa oss att bli bättre. Det här är ingen rättfärdighet i det här livet. Vi kommer inte att nå rättfärdighet med det här. Som sagt tidigare, det är något som vi har redan fått. Så det är inte målet med helgelsen att få rättfärdighet, utan det har vi redan fått. Och det här är också större i några jämfört med andra. Det här är inte samma för alla kristna, eftersom det är i samarbete mellan Gud och människan. Det finns vissa som inte gör så mycket som de kan göra. De håller sig tillbaka, de kanske gör dåliga beslut. Och det betyder inte att de förlorar sin rättfärdighet, det har de. Men samtidigt, det kommer inte vara exakt samma i allas liv. Och det vet ni förmodligen. Ni har sett att det finns vissa kristna som kanske i vissa ställen i sitt liv har lite svårare än andra. Men det är inte någonting som vi behöver tänka på så mycket, eftersom vi vet om att den personen föds på nytt, att Gud jobbar i deras liv och det kommer bli bra till slutet. Men vi ska inte döma varandra på det sättet att ja, det har gått så här bra för mig, så varför går det inte så bra för den här personen. Vi vet inte exakt vad som pågår i allas liv. Så vi måste vara försiktiga. Men inom helgelsen, det finns tre olika steg. Och som sagt, på nytt födelse, det är första steget, att man tar emot Jesus. Att vi har fötts på nytt, så kommer vi inte att fortsätta synda som en vana eller som ett normalt levnadssätt, eftersom heliga anden i vårt liv förhindrar oss. Genom Jesus har vi makt att motstå synd. Så den här moraliska förändringen är den första steget i helgelsen. Och som sagt, det betyder inte att vi kommer sluta synda, utan nu har vi makten i heligen anden att inte vara en slav till synd längre. Vi kan faktiskt motstå synd. Vi kanske kommer inte alltid att göra det. Men vi har den makten nu. Och vi kommer inte att synda som en vana. Det betyder egentligen att vi vill synda. Vi vill göra det. Så det är vårt liv helt enkelt. När man inte känner Jesus så gör man det. Man känner inget annat. Man känner inte Jesus. Man har inte heligen andet. Man förstår inte saker som är av Gud. Så, men på nyttfyddelsen så kan vi ta första stegen med att övervinna frestelsen. Och här har vi i första Korinthierbrevet 6:11. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herre Jesus Kristus. namn och genom vår Guds ande. Så här ser vi lite inspiration till den här tanken. Och igen i Apostlagärningarna 20:32. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvs slott bland alla de som helgats. Så med det första steget så bryts syndens makt över oss. Den har inte längre makt över oss. Så som en kristen älskar vi inte längre synd. Det betyder inte att vi inte syndar, men vi älskar inte det längre. Kanske om vi gör någonting, om vi syndar, så det känns inte bra, det känns inte på samma sätt. Tidigare innan man förälsats kanske det kändes, man tänkte inte på det. Man visste inte att det var fel. Men nu har man ju heliga anden i livet och det känns inte bra, det känns inte på samma sätt. Så nu vill man kanske må dålig och man vill bekänna synden till Gud och man vill inte göra det längre, men man vill ändra sitt liv. Vi älskar inte det längre. Och vårt liv inte längre styrs av syndens makt. Så får vi läsa här i Romarbrevet 6. Vers 11. Så skall ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Så nu har vi frälsats och vi är döda för synden. Synden på det sättet som vi har fått rättfärdighet av Gud genom Jesus Kristus finns inte längre. Vi lever i Jesus. Det är Jesus nu. I vers 14. Synden skall inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Så nu står vi under nåden. Vi har fått rättfärdighet under lagen. Så lagen vi tar bort. Det har Jesus gjort. Så nu är vi under nåden, vi ska bara gå, som det står i Galaterbrevet, att vi ska, kanske det är min egen översättning, men gå i anden, att vi ska bara fokusera på att lita på Gud och göra det som är rätt, men det är inte, vi känner ingenting, vi bara, det är lite passivt, det är passivt och aktivt, men det är också, det finns en passiv del att vi bara lutar på Gud och låter honom ta hand om det. Men det kommer vi prata lite mer om senare. Så att dö till synd innebär att vi har makten genom heliga anden att, och uppståndelsen livs i Jesus att övervinna frestelse. Men vi blir aldrig fri från synd. Men vi kan inte överge oss till synd på samma sätt att det var innan vi har frälsats. För att Gud kommer att frukta oss. Eftersom han älskar oss. Helge säger också någonting som ökas genom ditt liv. För Gud vill att du ska bli mer och mer som honom. Så kommer du inte att gå hela vägen tillbaka. Utan man kan inte säga exakt hur det kommer gå i allas liv. Men det finns. Gud vill alltid att vi ska bli närmare och närmare och närmare honom. Det är alltid tanken med det. Att vi kommer på något sätt att gå vidare i vårt liv. Jag försöker inte, jag kommer inte berätta för dig hur det kommer gå under de nästa månader eller år. Jag kan inte säga det, men det är bara att vi vet att Gud vill att vi ska vara nära honom. Så vi vet att han kommer att dra oss till honom. Helgelsen är klar vid död för våra själar. Och när vi vid uppståndelsen för våra kroppar. Så helgelsen när vi dör för våra själar så är det klart att vi är inte längre slutat till den köttet. Av synden som finns i köttet. Så då har vi befriats av det. Men våra kroppar också. Kommer vi att få nya kroppar som Jesus. Så våra kroppar också kommer att göras om och vara perfekta. Och vara helt fri från synd.
Ja.
Absolut. Men just att alla syndar. Det är någonting som vi måste påminna oss. Att vi blir inte perfekta. Det är inte tanken med helgelse att vi ska bli perfekt i det här livet. Det har vissa som har lärt det här under åren. Men det är något som vi måste kunna påminna oss. I Ordspråksboken 29, mitt samvete är rent. Nej, det är fel vers, förlåt. Nej, vi har kvar synd i våra hjärtan efter vi har blivit frälst. Så helgelsen är inte klar när vi finns på jorden. Första Johannesbrevet 1:8. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Så om man tycker att man är perfekt, så har man egentligen bekänt att man inte känner Jesus. Eftersom Jesus är en frälsare, så är du perfekt, så skulle du inte behöva Jesus längre. Så det är fel tanken. Och ni som känner Jesus vet att man vet att man inte är perfekt. Och det är någonting som Gud visar oss, bara för att han älskar oss. Han vill att vi ska bli mer lik honom. Om vi ska, så måste vi kunna se att vad som finns fel i våra liv. Så helighet är ett mål som vi inte uppnår i detta liv. Men när vi dör och är med Jesus, så befrias våra själar från synd för evigt. Så här har vi Hebreerbrevet 12:23. En fest församling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud, alla domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats. Och i Uppenbarelseboken 21:27. Aldrig ska något orent komma in där, och inte heller någon som handlar skändligt eller lönaktigt, utan bara de som lammat har skrivna i livets bok. Så ser vi att de som kommer in i himlen så småningom måste vara perfekta. Så det måste vara så att vi befrias av synden innan vi kan gå in i himlen. Och så när vi dör, så ser vi att den rättfärdigheten som vi har fått av Gud, som vi har ju i vår ande och vår själ, går vidare i det nästa livet. Och våra kroppar så småningom vid uppståndelsen gör oss om. Så då har vi ingenting kvar av den syndiga köttet. Och helgelsen gäller hela människan. Och andra Korinthierbrevet 7:1. Mina kära barn, detta är löften vi har. Låt oss därför rena oss från allt som befläcker kropp och ande, och i Guds fruktan nå fram till helighet. Så vi ska tänka på att det är hela kroppen. Ibland så kan man fokusera så mycket på anden. Man kanske glömmer bort att vi kommer att få nya kroppar egentligen. Och kroppen är någonting som vi använder för att tillbe Gud och att synda. Men det är en viktig del av människan, så vi vill inte glömma bort det. Här i första Thessalonikerbrevet 5:23. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskada, så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Så vi ska tänka på hela människan. Så att våra kroppar ska också bli perfekta. Så läser vi Filipperbrevet 3:21. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Så just som helgelsen gäller hela människan, så kommer hela människan att göra så, att vara lik Jesus. Att Gud och människan samarbetar i helgelsen. Vi ser i just första Thessalonska brevet 5:23, så ser vi att det är Gud som helgar oss helt igenom. Så det är Gud som gör det. Men samtidigt så i våra liv så jobbar Gud med det som vi har, för att bli mer och mer lik honom, för att använda oss på ett visst sätt. Vi ser i Hebreerbrevet 12:5-11. Ett skriftställe där det talas väldigt mycket om Gud, att Gud fruktar oss. Och ni har glömt den uppmaningen som riktas till er som söner. Min son, var tacksam för Herrens tuktan och förlora inte modet när han straffar dig. Tiden Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är för att fostras ni har få lida. Gud behandlar er som söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far? Om ni inte blir tuktade, likaväl som alla andra, är ni inga riktiga söner utan oäkta. Våra jordiska fäder tuktade oss och vi fogade oss efter dem. Skall vi då inte så mycket mer böja oss för andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju för en kort tid och efter eget godtycke, men han gör det för vårt bästa. För att vi skall få del av hans helighet. För stunden tycks väl varje tuktan vara mer till sorg än till glädje. Men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet. Så det här är en perfekt förklaring av just helgelsen egentligen, av vad Gud gör i vårt liv. Att vi får egentligen hjälp av Gud att få frid. Att det är glädjen som vi får. Men vi ser det kanske som sorg. Eftersom vi har, när vi syndar, så det är någonting som på något sätt förstör oss. Och att ta bort synden från våra liv. Om vi har dåliga vanor, det är oftast inte lätt. Och vi har hållit fast på dem. Men Gud måste ta oss bort från dem. Och det gör ont. Men så småningom så ser vi att vi behövde inte det där. Och det som vi har fått av Gud istället för det är så mycket bättre. Och synden ger aldrig glädje. Det kanske känns så att vi gör någonting som vi vet är synd. Och det kanske smakade bra i början. Men så småningom så ser vi att vi får inte det vi behöver. Men det får vi av Gud. Så Gud måste ta bort det där synden i våra liv. Så vi kan få det som vi verkligen behöver i honom. Så vi får vara jätteglada när vi tuktas av honom. Men det har hänt i mina liv och det har varit väldigt svårt. Väldigt, väldigt svårt. Men ja, det är värt det. Jag är jättetacksam för Gud att han har gjort det. Att han har inte bara låtit mig stå i synden. Men då i Filipperbrevet 2:13. Så tyder Gud som verkar i er så att ni båda i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Så här ser vi ordet vilja. Så i vår vilja och gärning, vi vill göra det som Gud vill. Så Gud jobbar med i oss att få det som vi har, vår vilja, att göra det som han vill. Det är inte som han styra så mycket att vi inte vet vad vi gör, utan det är fria beslut som vi tar. Men vi får han guidar oss. Hebreerbrevet 13:20-21. Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens stora härda, vår Herre Jesus, upp från den döda, styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må hon låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är helheten och evighetens evighet. Amen. Så ser vi vad som Gud har planerat för oss. Fridens Gud. Genom Herre Jesus. Han ska styrka oss i allt gott. Så vi kan göra hans vilja. Förverkliga i oss genom Jesus Kristus. Och tänk på vem Jesus är och vad han har gjort. Och att det ska förverkligas i våra liv. Hans heligheten och evighetens evighet. Det är någonting som är ofattbart. Så vet vi blir inte perfekta i det här livet. Så egentligen vi kan inte fatta vad det här är. Men vi får mer och mer och mer. Och när vi kommer närmare Gud att förstå vad det här är. Första Korinthierbrevet 1:30. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Så vi har från Gud genom Kristus Jesus, när vi föds på nytt, så får vi den rättfärdigheten. När vi har rättfärdigheten så har vi heligheten. Men frihet så får vi, och vishet så vi kan ta de beslut som vi behöver göra och förstå vad vi ska göra. Första Petrus 2, kapitel 2 och vers 21. Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led för er skull och gav er ett exempel för att ni skulle följa honom i hans fotspår. Så det är inte som vi, alltså plötsligt så ber Gud att vi ska bli perfekt, utan det, när Jesus kom så kan vi läsa i Bibeln vad Jesus gjorde, hur han hanterade vissa situationer, vad han gjorde, vad han sa, hans attityd och så vidare. Vi har ett exempel att följa. Tänk om vi inte hade Nya Testamentet, om vi inte hade Jesus ord och allt som han gjorde där på jorden, om vi inte kunde läsa det och se Jesus i det. Det hjälper så mycket. Så ofta så vet jag inte vad jag ska göra i en viss situation, men jag har Guds ord, jag har Jesus ord, jag har hans gärningar, jag kan gå och studera, så får jag vishet. Men också genom heliga anden, att i hjärtat av att hjälpa oss och leda oss och göra rätt. Men våran roll, det är både passiv och aktiv, som jag sa tidigare. Vi är beroende på Gud. Romarbrevet 6:13 till exempel. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er. Ni som har återvänt till livet från döden, låt honom använda er lemmar som redskap för rättfärdigheten. Så det är passivt när vi bara lutar på Gud och låt honom ta oss och göra vad han vill med oss. Och det är jätteviktigt. Det är kanske man kan säga det är viktigaste delen, att vi litar på Gud. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet. Inte att leva efter vår kötsliga natur. Om vi lever på det sättet kommer ni att dö. Men om ni med andra döda kroppens gärningar ska ni leva. Romarbrevet 8:12-13. Så vi lever inte på köttet längre, utan vi ska leva istället för Jesus. Så det är någonting som är det är aktivt för oss. Vi ska göra saker för Gud. Men förhållandet just mellan den passiva och aktiva, kan vi gå till Filipperbrevet 2:12-13. Det här förklarar förhållandet väldigt bra. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni båda i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det är ett vers som vi läste tidigare. Så han jobbar med vår vilja. Så vår vilja som i den köttet vill vara sin. Men med Gud, Jesus, han jobbar med vår vilja. Så vi vill göra det som är rätt. Så det är aktivt, för att vi måste fatta ett beslut att lyda Gud. Så vi måste också fatta ett beslut att vara passiv och låta Gud använda oss. Så det finns en action. Vi ska göra någonting. Och det är faktiskt farligt att predika bara att passiva rollen som har gjort genom historien, har funnits lärare som har lärt det här, att man handlar bara om Gud, och om du tycker att du har en aktiv roll, så är du en stolt människa som tycker att du är så bra att du, Gud måste ha din hjälp för att bli bättre, bli rättfärdig i helgelsens processen. Men det är inte det som vi ser i den här versen, utan vi ser att vi har redan fått en vilja av Gud, och vi har fått en kropp, vi har fått en ande, det har vi. Men när vi får rättfärdigheten från Gud, han frälser oss och vi får vara med honom i himlen, men då i livet så jobbar Gud med det som han har redan givit oss, att genom en process av helgelsen att bli mer och mer som honom. Och det är helt okej, det är biblisk. Det betyder inte att vi gör någonting av oss själva. För hade vi inte frälst av Gud så kunde vi inte ha haft tillfället att kunna bli bättre. Så vi är helt beroende på Gud, absolut. Men att han har bestämt att vi ska, han ska använda det som vi redan har. Att förhärliga honom. Det är klart i Bibeln. Så ska vi tänka. Och anledningen till att en kristen ska lida Gud i sitt liv ser vi här att vi vill bli närmare Gud. Och att vi har fått allt det här av Gud så ska vi älska honom nu. Vi har fått hans ande. Vi har sett allt som Jesus har gjort. Så vi vill göra det nu med den nya hjärtat som vi har fått av honom. Och vi vill vara närmare och närmare och närmare honom. Så ser vi att det finns en aktiv roll som vi har. Så vi ska använda den att lida Gud. Och den här processen, det kan förklaras som skönhet och glädje. Så ser vi även när vi tuktas av Herren. Det kan ses som sorg, men egentligen det är skönhet och glädje i allt. Allt som vi har i våra liv som kristna är egentligen dåligt. Som kommer från Gud. Och han är alltid där. Och jobbar i våra liv. Så vi kan se. Så vi ska se så småningom. Att hela livet var skönhet och glädje. Vi kommer vara glada om det. För även i våra sins har Gud gjort någonting. Som är otroligt bra. Med något. Det kan vi alltid glömma bort. Precis. Jag tror att det är allt jag har. Jag ska inte säga något mer. Så. Låt oss be. Herre Jesus, vi är så tacksamma för det som du gjorde på korset. Att utan din verk på jorden så hade vi inte möjlighet att få rättfärdighet av Gud. Att få nåd. Att få chansen att bli mer och mer som dig och att få tillfället för dig att komma in i våra liv och visa oss din kärlek. För vi har synden kvar i vårt kött när vi finns på jorden, men vi ser igen och igen hur barmhjärtig du är när vi ser att trots att vi fortsätter synder efter vi har fötts på nytt, att du är där, du förlåter oss och du hjälper oss att bli närmare och närmare dig. Och jag är så glad, Herre, för de tillfällen att du har tuktat mig, visat mig att syndens väg var inte för mig och att du hade någonting mycket, mycket bättre. Och jag ser fram emot till det som kommer, inte bara i mina liv, men jag tänker på alla här som har tagit emot dig, Herre. Och för de som inte har gjort det, att de kunde lita på dig, Herre. Och tro på vår, inte på bara Bibelns budskap, men våra vittnesbörd. Hur mycket vi älskar dig, Herre. Vi har sett och upplevt att du älskar oss. Trots att vi har gjort fel. Du är alltid där. Och du aldrig lämnar oss. Och det är verkligen skönhet och glädje. Vi ber för veckan som kommer, Herre. Och resten av livet egentligen, Herre. Vi prisar dig för din trofasthet. Och ditt exempel Jesus i Bibeln och ditt ord. Vi får läsa och inspireras. Och heliga anden är perfekt kombination. Att vi har en ande genom oss. Ett skriftligt ord som vi får läsa. En person som har levt rätt som vi får studera hur han levde. Och förstå hur vi ska leva. Det är helt otroligt. Men samtidigt så är det inte bara jag, utan det är alla de kristna som jag träffar, som du jobbar i deras liv också att hjälpa mig, och du använder mig att hjälpa dem, och det är en stor familj. Men du är där vid centrum, Herre. Låt oss inte glömma bort det. Men Jesus, det är bara genom dig att vi kan be till Gud. Du har frälsat oss. Tagit oss tillbaka till Herren. Och vi är så tacksamma för det. Så vi säger alltid, Herre, i ditt namn Jesus ber vi de här sakerna. Mm. Så vi inte glömmer bort vad du har gjort. Din plats i våra liv. Amen. Mm. Tack. Tack. Mm. Tack.